Välkomna till nummer 4 i den här serien föreläsningar och seminarier. Och vi gör precis som förra gången, det vill säga att för att säkra att vi hinner med allihopa så börjar vi med presentationer.
Nu får du
berätta. Ett ögonblick, här är någon som har en Macintosh här framme.
Så vi ser från där som ska användas på något sätt.
Vi har ingen sån tyvärr.
Vad
här? Det ska finnas.
Vi får köra i.
Då får jag köra utan. Jag kör bara med den som stör.
Och det gör vi så idag som vanligt då. Diskussioner, debatter. Och sen så fyller jag i slutet på alla de teorier vi missar. Varsågod för att sätta på den här på dig.
Den där ska man sätta här någonstans.
Vi har en lärare, forskare med oss som sitter där nere, Ulrika Drugge. Hon var nyfiken på vad vi gjorde här när vi höll på att diskutera med varandra. Hon håller också på med distansutbildning, så hon vill kolla hur vi spelar in och sådär. Så det är bara för att hon är intresserad av tekniken alltså. Hon ska inte kolla in er på något sätt. Varsågod, kör igång.
Ja, precis. Jag hade ju faktiskt mot alla mina principer gjort en PowerPoint. Men nu kan jag tydligen inte använda den för det fanns ingen slide. Så jag improviserar lite grann.
Vill du hålla du spelar minne
eller? Det spelar inte så himla stor roll. Jag har mest gjort den för att jag ska komma ihåg vad jag ska säga. Så att jag pratar fritt och hänger ni inte med så får ni säga till. Däremot så står ju faktiskt ämnet där lämpligtvis. Och jag tänker köra mina i klump. Så jag tänker prata 10 minuter istället för 5. Och då ska jag ta tid också. Ja, alldeles strax ska du få veta.
Nej, vi tar tid åt henne väl. Ja, så jag slipper du tänka.
Ja. Och nej, nu försvann mina ämnen.
Här? Den vill du inte ha va? Nej,
nej jag ville bara ha titeln där.
Okej, okay, då tar vi tillbaks den då. Ursäkta.
Och sen ja. Så envisas den här också. Ja. Jo, jag har då nummer 1 och 2. Gör en översikt av samtliga företeelser i en organisation som med fördel bör centraliseras. Och sen så har jag då följaktligen gör en översikt av samtliga företeelser i en organisation som med fördel bör decentraliseras. Och jag valde de här två för jag tänkte att ja, fast alltså, kan inte det egentligen vara lite samma sak beroende på vilken organisation man tittar på, vad det är för verksamhet som man håller på med.
Vad menar du? Samma sak? Centralisera och decentralisera?
Nej, men att det finns företeelser som i vissa verksamheter bör centraliseras men kanske i andra ska decentraliseras.
Aj, aj, aj. Det är spännande. Ja. Får vi se hur du får ihop det.
Så tänkte jag.
Ja, varför inte?
Ja, och jag läste ju då de här sidorna som var till idag och där så handlar det om 3 nivåer av beslut tar man upp då. De långsiktiga, beslut som rör syfte, mål och övergripande strategi. Kan man kanske tänka sig att det borde centraliseras. Sen har vi de mellansiktiga taktiska besluten som ligger någonstans mitt emellan. Och sen så har vi då de kortsiktiga operationella besluten, alltså de här vardagliga sakerna. Och där skulle man väl kunna tänka sig att de skulle kunna decentraliseras sådär spontant. Sen var det då det här med företeelser och en översikt av samtliga företeelser. Och där kände åtminstone jag att ja, men då får vi hålla på i flera åratal om vi ska titta på alla företeelser som finns i organisationer.
Ja, ja översikt har det allra viktigaste.
Ja, bara. Men precis. Så att jag listade ner då ett antal och nu ser ni ju inte dem då här. Men dels så är det ju då det här målsyftevision för verksamheten, alltså beslut som rör sånt. Sen skrev jag ner såna här saker som att göra en omvärldsanalys. Samarbeten har man ju, både ideella organisationer och företag. Man kanske har investerare som man måste ta hänsyn till. Finansiärer som, ja, det kan ju vara stat eller det kan vara något riskkapitalsbolag som kommer in med pengar där man behöver ha en kommunikation, beslut som rör sånt. Ansvar mot uppdragsgivare. Sen går vi in på det här med strategier och policies. För det tycker jag är intressant när det handlar om decentralisering och centralisering. Och då pratar vi om alla typer av såna här policydokument. Det kan handla om försäljningsstrategier, information, krishantering, likabehandling, miljöhänsyn, CSR och så vidare. Där kan vi hålla på i all evighet. Ska det decentraliseras eller centraliseras? Ja, man skulle ju för sig kunna tänka sig att ja, men miljöhänsyn, det kanske är lämpligt att ta på en övergripande nivå och sen så får det liksom sippra ner i organisationen. Å andra sidan så kanske det är så att man är jätteduktig på en lokal avdelning och tar initiativ därifrån. Och då kanske det är bättre att säga att ja, men vi kanske ska titta på de lokala enheterna. Hur kan man jobba med miljö eller CSR och sen då ta det snarare nerifrån och ta det uppåt och sen bara befästa det på någon slags central nivå. Sen har vi arbetsvillkor, fysisk, psykosocial miljö. Vad ska vi ha för stolar på arbetet? Kompetensförsörjning, vad behövs det för kompetens? Kan vara en central fråga, men kan lika gärna vara någonting som bör fattas på lokal nivå. Råvaruinköp motsvarande. Och sen så har vi hela den här, när man köper in olika typer av tjänster. Har jag en organisation som håller på med utbildning så kanske jag inte har någon som är anställd för att städa. Då behöver jag en städtjänst. Är det någonting som ska fattas, ett beslut som ska fattas centralt, eller är det någonting som man ska fatta på den lokala nivån?
Ställer du frågor så vill du ha svar från alla, eller kommer det mer frågor sen?
Det kommer mer frågor och man får jättegärna gripa in om man känner att man
någon som vill säga något så finns mikrofonerna.
Nej, men det här, alltså köp av exempelvis då, om du har ett utbildningsföretag och så behöver du ha städning i lokalerna. Är det någonting som du ska fatta på lokal nivå? Låt säga att du har en jättestor organisation med massor av enheter. Ska du besluta på den lokala nivån vem du ska ha som städar dina lokaler? Eller är det någonting som den centrala ledningen ska fatta beslut om? Jag har faktiskt även skrivit upp fikabröd, och det har jag gjort av den enkla anledningen att inom politiska verksamheter så finns någonting som heter mutor. I min egen kommun Solna så får man inte ta emot fikabröd från vem som helst. Det är reglerat centralt. Är det bra eller dåligt?
Reglerar de vad ni får äta också på bröden? Eller?
Nej, inte riktigt så. Men alltså, det är en viss summa. Man har till och med reglerat det så att det numera är tillåtet att faktiskt köpa in en tårta om det är så att någon i personalen fyller år.
Ja, okay.
Det är någonting som man har då reglerat på central nivå fast man då har ett antal enheter under. Litteraturen pratar om auktoritär kontra demokratisk organisation. Och där tänker jag ta upp två olika exempel. För litteraturen säger att är det en auktoritär organisation så är sannolikheten större att det är en centralistisk organisation. Och tvärtom då när det är en mer demokratiskt styrd organisation. Och en auktoritär organisation som jag själv har jobbat i när jag var tonåring, eller åtminstone så upplever jag den som väldigt auktoritär ska jag säga, det är Burger King. Burger King Corporated. 11 miljoner kunder per dag i världen. De sätter smaken framför allt. Är ett franchiseföretag. Du har något som du vill säga?
Nej, det
var en slut. Okej. Som kund ska du kunna gå in var som helst i världen och köpa en Whopper och den ska smaka ungefär likadant var du än handlar den. Sen kan det finnas lokala kampanjer. Man kan få gazpacho i Spanien och ja, vad man nu får i Sverige vet jag inte.
Nu är det snart dags att ställa frågor.
Ja, fast jag kör bägge i klump.
Okej, okay, ja. Så, ja, då
ja,
förstår
precis.
Jag.
Precis, det är därför.
Ja.
Att jobba inom Burger King, då märker man hur centralt besluten är fattade. Det är reglerat. Jag vet att jag ska fritera mina pommes frites i 4 minuter och 30 sekunder. Jag vet att jag ska skära av mina tomatlock och mina tomatbottnar, för det vill kunderna inte ha på sina hamburgare. De ska jag skära av och så ska jag väga dem. Det är någonting som är fattat centralt. Och då min demokratiska organisation som då eventuellt är mer decentraliserad. Det är ju då den skolan, i synnerhet den kommunala skolan. 290 kommuner styr i Sverige. Men vad är det egentligen de kan styra? Vi har en lagstiftning som styr vad man ska lära sig. Vi har våra rektorer som är de pedagogiska ledarna. Man kan inte gå in i klassrummet och säga att, alltså som politiker kan jag inte gå in i klassrummet och säga att den här pedagogiken ska du använda. Utan det är någonting som bestäms på enheten, på skolan. Det är liksom själva kärnverksamheten. Där man kan inte riktigt gå in och styra där. Däremot så kan man styra allt det där som är runt omkring. Och då pratar vi IT-system, städning, skolhälsovård. mat, inte allra minst. Det är sånt som politikerna ofta då sitter och fattar ganska detaljerade beslut om. Sen är det dessutom så att i och med att det är en politiskt styrd organisation så har vi ett gäng olika partier. Där tycker man att man kan gå in och styra olika mycket. Man försöker fatta beslut i konsensus för det mesta, för att det är inte bra att i en verksamhet som skolan hatta var fjärde år och omorganisera hela tiden. Så det försöker man göra, vilket gör att ingen blir riktigt nöjd, utan det blir kompromisser nästan hela tiden. Och då är frågan, mat, städning, IT-system och skolhälsovård. Återigen då till er. Är det bra att fatta de besluten centralt? Eller hade det varit bättre att låta skolorna fatta de besluten? Där har kommunerna gjort olika. Finns ingen enhetlig linje i Sverige. Har man stora upphandlingar så är det centralt. Men det finns också kommuner där man har valt att låta skolorna avgöra själv. Just när det gäller skolan så är det ofta så dessutom att besluten, de högsta ledningarna ligger på olika nämnder. Du har byggnader, till- och stadsbyggnad, skolbyggnader och sen så har du då allt som är liksom inne i skolan som ligger på utbildningsnämnd. Vilket gör att beslut faller mellan stolarna. Det är inte heller optimalt. Så finns det då något svar på det här med centralisering och decentralisering? Det kanske det gör, det är mycket möjligt, men jag tycker ändå så att det som jag kan se som ändå känns oerhört viktigt att det ligger på en central nivå, det är att man har någon slags övergripande mål och en riktning om vart man ska någonstans. När det gäller alla övriga beslut så skulle jag säga att det beror på stor och liten verksamhet. Vad har man för inriktning på sin verksamhet?
Ja, och dina frågor till alla?
Ja, de är ju en mängd då som ni har hört.
De kom, var inbakade liksom.
De är liksom tiden. Inbakade. Och
jag, ja, men det är säkert många som har åsikter
på det. Så min stora fråga är egentligen, finns det något svar? Det är väl...
Jaha, det var en väldigt stor fråga. Se ifall någon modig person vågar svara på den. Vad är svaret? Vad tror ni? Vilket är det? Hur ska man göra? Försöker på den. Ja, varsågod.
Tackar. Det jag tänkte, det beror på vilket perspektiv. Så, men det kan ju finnas ett svar om man vill ha ekonomiska fördelar så kanske oftast det är bra med att centralisera. Mm. Å andra sidan kan ju det få konsekvenser för personalen. Mm. Det kan leda till saker som man inte har räknat med och så vidare. Så det beror helt på vilket perspektiv man väljer att förhålla sig till, antar jag. Och det är mitt semisvar.
Flera idéer. Vad säger du?
Jag tänker lite som du var inne på förra veckan, Harald. Eller förra veckan var den här veckan. Tisdags. att det kan vara bra. Och lite som du har varit inne på också, Anna, att det kan vara bra att centralstyra liksom grunderna. Mm. Och sen så decentraliserar resten. Att man har en stabil grund för att verksamheten, vad det nu än må vara, liksom, kan utforma sig själv.
Här med mikrofonen.
Jag tror att du var inne på att det var strategiska beslut som ska vara centraliserade och sen operativa decentraliserade. Men du tog ett exempel som är IT. Och då känns det väldigt, väldigt onödigt om 290 kommuner och tusentals skolor återuppfinner hjulet, sätter sina egna space requirements. Så där är det ganska bra om man upphandlar centralt.
Bra synpunkt.
Du var inne på det också när det gäller politiskt styrda verksamheter och kommunal verksamhet, så är det ju oftast stora upphandlingar som gör att det blir väldigt svårt att välja. Om du får välja städbolag, men du ska välja det som står överst i upphandlingslistan. Så det blir en slags pseudo-decentralisering då. Mm.
Har vi blivit klokare på det här? Har du fått svar på din fråga?
Nej, alltså, men jag tror ju fortfarande inte att det riktigt finns något svar. Jag tror det här just att de här det här med den huvudsakliga målet, vad man har för syfte, absolut stenhårt högst upp. Det måste man ju ta ansvar för.
Det tycker jag, det håller jag med dig till 100%. En organisation, ett system, vi talar ju systemteori här. Mm. Det som definierar en organisation eller ett system, det är att det finns ett gemensamt mål. Ja. Och det målet måste vara definierat i centralt, annars går det inte. Nej. Samma mål för alla.
Ja.
Men sen vill jag säga emot dig lite.
Ja, det är hemskt gärna.
För man kan faktiskt generalisera och teoretisera kring det här och säga att det är många som tror att antingen är det, som du sa, diktatoriskt, centraliserat, eller också är det demokratiskt bottom-up. Mm. Men faktum är att man kan göra båda delarna så mycket som möjligt. Mm. Man bör alltid centralisera definitioner, principer, det vill säga abstraktioner. Mm. Vi talade förra gången om att alla demokratiska länder som fungerar styrs av en lag. Mm. Organisationer som centraliserar sina grundläggande principer, de ger frihet att decentralisera extra mycket. Mm, mm. Det är en paradox där, men den är så pass stark. Mm. Så att om man har förstått den paradoxen så kan man också göra en decentraliserad organisation. Så man kan demokratisera, decentralisera om man samtidigt centraliserar.
Det tänker
jag är två olika saker. Men du var inne på det och jag tyckte alla dina exempel var riktiga. Ja. Så jag tänkte nästan avbryta dig och säga så här att du säger ju alltid det rätta, du gör det rätta, du exemplifierar det rätta, men du vill inte generalisera.
Nej.
Varför inte?
Kanske för att jag gillar det här med decentralisering som grundidé.
Jo, men för att kunna decentralisera måste man centralisera också. Ja. För om man bara centraliserar faller organisationen ihop. Ja. Det blir suboptimering, det blir korruption. Det går inte. Nej. Det måste finnas en enhetlig idé. Ja. Och om den styrningen görs riktigt, riktigt bra så kan man släppa alla människor fria och så blir det ändå ordning. Mm. Det uppstår en organisk ordning alltså. Mm. Det som är så fascinerande och så roligt.
Ja.
Vad tror ni om det? Tror ni på det jag säger?
Det låter väldigt bra.
Låter bra, tycker jag också. Vad trevligt att någon tror på det. Vad säger du?
Egentligen, men jag tänker bara om du har en militär till exempel så går det ju kanske inte att decentralisera allt. Men mycket möjligt, vissa delar måste ju ske flexibelt. Om det är, men det måste ändå vara central styrning. Och det känns så tydligt i en sån organisation att det finns kanske både och, men kanske mer centralt.
Men det är lite det jag tycker också. Att just, det är därför jag säger det, att jag tror att olika organisationer mår bra utav olika centraliseringsgrad. Ja, det är väl bra om det går.
Ja.
Du har helt rätt i att det är ju naturligtvis olika grader beroende på vad det är för verksamhet.
Ja.
Men den här grundprincipen är så viktig att komma ihåg.
Mm.
Och det gäller alla organisationer, även om de är toppstyrda, även militärer, i sån här krigsvetenskap, militärstrategi och sånt, så säger man att alla beslut måste alltid komma från toppen. Mm. Men när man väl har gjort det så bör enheterna ha så mycket frihet som möjligt. Annars kan de inte springa omkring och göra något. De kan ju inte ringa till generalen och fråga hur ska vi göra nu?
Nej.
Det står någon och skjuter på oss. Vad ska vi göra då? Utan de måste agera självständigt.
Mm.
Så även toppstyrda organisationer kan få en enorm fördel av att centralisera principer.
Mm.
Och det paradoxala är att de formaliserar sen. Vi har ju pratat om formalisering många gånger. Man steg för steg för steg automatiserar allting. Så i och med att man centraliserar så kan den standard, det här kommunikationsprotokollet, spridas i hela organisationen som sen får fria händer och går mycket snabbare. Ja, Johan. Ja, det ska
skulle du säga att det finns någon decentraliseringsgrad i det nordkoreanska samhällssystemet?
Nu satte du mig på det hala där. Nej, det verkar inte finnas, men samtidigt kan ju de då exemplifiera att det är det minst effektiva landet i världen. Just för att de inte har decentraliserat alls. Men de skulle kunna göra det. De skulle kunna släppa på massvis om de centraliserade på rätt sätt.
Hur centraliserar man på rätt sätt? Alltså, tänker man inte så att man är lite demokratisk först och kommer till någonting gemensamt som de flesta är med på och sen gör man det till en central princip som man liksom på något sätt, eller? Menar du att längst upp ska det bestämmas allting? Det håller inte jag med om.
Nej.
Nej.
Utan termen är effektiviteten i organisationen, att man centraliserar abstraktioner, principer, lagar, regler som sen gäller för alla. Och då kan man släppa extra mycket på frihet. Då kan man liksom skapa en mer demokratisk organisation. En central princip om du vill ha demokrati, det är ju att vi säger att vi är en demokratisk organisation. Vi tillåter alla att rösta just för att vi har så fin balans i organisationen så att vi kan göra det. Och vi har en balans för att vi har alla de här principerna i toppen. Och hur de skapas, det är en annan fråga. Om de, även de är demokratiskt skapade, skulle det vara jätteintressant. Då har man 100% i demokrati.
Mm. Det var det jag tänkte mig.
När jag menar på rätt sätt så var det precis det som du var inne på här i alla dina exempel. Du sa ju rätt hela tiden. Operationella beslut ska decentraliseras. Man ska inte tala om för människor hur de ska jobba. Det vet de själva. Flera synpunkter. Flera åsikter. Okej, vi får ge dig en applåd för alla dina bra idéer. Ja, då tar vi nästa person. Silvia. Där sätter vi någonstans. Kan du hålla eller har jag fickan?
Jag håller i den.
Ja, det går lika bra.
Yes. Ja, jag har fråga 3. Beskriv relationerna mellan en process och ett system. Och jag hittade en del om processer i boken, men för att hitta själva relationen mellan processer och system tog jag med hjälp av en artikel av David Hoyles som menar att en process producerar resultat genom arbete som görs, medan ett system producerar resultat genom interaktionen av en process. Jag kommer gå in på hur interaktionen av en process fungerar. Processens aktiviteter producerar nödvändiga outputs, medan systemet handlar om att hantera interaktioner som producerar önskade utfall. Jag tänkte om du kunde fylla i vad outputs var. Jag har koll på inputs, men inte outputs.
I en process eller i ett system?
I en process.
Ja, input i en process är ofta output från en annan process.
Okay.
Så de är ofta länkade i en kedja. Sen kan man säga att det finns i en hierarki så kan man se hela verksamhetens affärsidé som en enda process också. Men annars är input i en process i outputen från den tidigare processen. Den skulle kunna vara cirkulär. Det kan också vara enkelriktad. Så att den inte är cirkulär. Det beror på många processer upprepas. Vissa sker bara en enda gång i en kedja.
Ska jag fortsätta?
Ja.
Ja.
Kan du repetera de två första begreppen?
Input och output.
Ja. Eller nej.
System. Process och system. Alltså hur de sammanlänkade. Okej. Okay. Så en process producerar resultat genom arbete som görs, medan ett system producerar resultat genom interaktionerna av en process. Och processens aktiviteter producerar nödvändiga outputs, medan systemets ansvar ligger på att hantera interaktioner. Så vi kom fram till att system handlar mer om interaktion som inkluderar aktiviteter, som koordination av funktioner och informationsdelande och teknologi som måste interagera med varandra som ska nå fram till ett gemensamt mål. Medan en process är en grupp aktiviteter som omvandlar inputs till outputs, som Harald sa.
Bara för att krångla till det lite här.
Yes.
Allt du säger är ju riktigt. Men sen så är det ju så att ett system har ju också en input och en output.
Ja.
Men inte på samma begränsande sätt som en process. Utan precis som du säger så är det interaktionen mellan systemets alla delar som man poängterar när man beskriver systemen. En organisation har ju en output, det vill säga de producerar några tjänster eller något sånt där som säljs.
Fortsätt. Inputs är också de förändringarna som införs i ett system och kan ändra en process. Det som räknas till inputs är det föremål som är en del av processen som kan vara externa. Som kunder och råmaterial, som jag har förstått det korrekt.
Ja, det låter mycket bra.
Medan outputs genereras av en företagsprocess som kan vara en produkt, en service eller en produkt och en service som har lagts ihop. Och det beror på en huvudsaklig skillnad mellan en produkt och en service är att en produkt kan lagras för inventering för att sedan användas, men det kan inte en service göra.
Service kan ju ersättas med tjänst också. Man pratar ofta om tjänster. En service går ju också bra. Lite mer internationellt. Då.
Så, tillbaka till processer. En process består av subprocesser som i sin tur består av subprocesser. Så det består av aktiviteter och alla aktiviteter är beroende av varandra. Så ett företag kan också ses som ett exempel som en enskild process som leder till att omvandla inputs till outputs som sedan kommer in i systemet, som jag har förstått det som.
Absolut. Ja. Och eftersom du säger det här så bra, så vill jag bara tillägga lite.
Absolut.
En del av de här processerna, när man gör den här analysen som Sylvia gör nu, man delar upp hela företaget i processer, så upptäcker man plötsligt att det här är ju samma sak varje gång. Här behövs det inget tänkande. Det här är en rutin. Vad bra, vi stoppar in en dator där istället för en människa, så tjänar vi mer pengar. Så man automatiserar de här processerna, och man kan inte automatisera processerna förrän man har beskrivit dem väldigt tydligt. Det är ju liksom syftet med hela den här kursen igen. Man behöver förstå organisationen, man behöver förstå processerna. När man väl förstår dem kan man specificera dem i detalj. Och när man specificerar i detalj så ser man, är detta bra? Ska det vara som det är nu eller ska vi göra om det? Det vill säga, hela modelleringen kan vara ett sätt att genomföra en omorganisation. Det kan också vara ett sätt att genomföra en effektivisering genom att man inför informationsteknologi eller produktionsteknologi i form av robotar på fabriksgolvet. Och ju mer man kan införa av datorer som alltid är billigare än vad människor är, desto mer pengar tjänar företaget.
Blir det då, eller nu kommer vi till mina, eller ska jag sammanfatta? Så då har jag sammanfattat det, om jag förstått rätt, att en process visar på interaktion mellan ett system och en användare som i så fall ger sin feedback tillbaka till en annan användare som en bekräftelse på att processen är färdig.
Ja, så kan man säga, absolut. Du beskriver det, nej, du beskriver det här väldigt bra. Det är det att ibland behöver man se sånt här i form av ett stort schema. Att ett system innehåller mängder med processer.
Precis.
Och det är relationerna mellan processer som man då kan upptäcka. Ska vi effektivisera det här på något sätt? Finns det processer som är onödiga, som är för dyra, som är för konstiga? Kan vi ta bort några processer? Ska vi slå ihop några processer så att det blir en gemensam process? Då kan vi generalisera lite. Det är också ett sätt att effektivisera.
Absolut. Några av mina frågor. Nu, jag tror jag kommer skippa ena, men ge exempel på in- och output som kan ske i en organisation, var mer till dig.
Jaha, men det är säkert många som kan svara på den. Det är en bra fråga.
Jag är inte säker, men jag kan
säga en annan också.
Men. Jag tänkte på om man ska beställa någonting då. Så att då lägger man en order, så kan det vara en input. Och när man får ju den här produkten så kan det vara en output då.
Jättebra. Ja. Bakom dig.
Om ett företag rekryterar, har en rekryteringsprocess, så kommer in ansökningar som kan ses som input. Processen. Output i andra änden blir så småningom den kandidat som så småningom får jobbet och börjar arbeta i organisationen.
Ja. Och innan man kommit så långt, nu är vi inne på de här systemeringen, och det kan ju verka, ibland kan verka trivialt när man talar om input och output. Det här fattar ju allihopa. Det är ju barnsligt enkelt kan man tycka. Men sen är det som du beskrev till exempel, det blir input-output väldigt många gånger, för ansökningen ska man ska bekräfta den, och så ska man skicka in nya, och ska man kalla sig till intervju, och sen inne i systemet finns det subsystem input-output där man skickar handlingarna till en granskare som sen skickar tillbaka ett utlåtande.
Och sen, det är ett ganska bra exempel, för att jag har varit med på resan från att det var manuella brev med hundratals ansökningar som man hade klistrat liksom till automatiserade system där svaret mig går ut.
Ja. Ja. Nej, det är jättebra exempel.
Ja,
om man håller fast vid det exemplet. Om man håller fast vid exemplet lite till, så kan man se att hur skulle man kunna automatisera den här processen, stoppa in en dator, om man inte först hade beskrivit alla dessa saker som skickas fram och tillbaka på ett systematiskt sätt. Det hade inte gått. Så man behöver tänka i såna här banor. Och just det här input, process, output, det är liksom en klassisk grund. Det är bara ett sätt att prata om hur man schematiskt kan beskriva det som händer i en organisation.
En annan exempel kan ju vara kodning då, så att när man programmerar och så är det mata in. Så det är inputs och får den det som man
exakt
hade matat in.
Det är den klassiska beskrivningen som du refererar till. Den är väldigt bra också. Alla datorsystem har hela tiden en input och output. Det som matas in i datorn och det som datorn sen svarar med. Det är egentligen fråga, svar hela tiden. Det är en kontinuerlig interaktion. Och på den här institutionen har vi kurser. Vi har hela utbildningar som är på 3 år som heter interaktionsdesign. Man designar kommunikationen mellan den som använder en dator och datorn. Så att den kommunikationen blir så effektiv som möjligt. Och det är inte alla som är duktiga på interaktionsdesign. Och det vet ni när ni använder ett system. Och man fattar inte vad man kan göra eller vad man ska göra. Då är det en dålig sån här interaktionsdesigner som har varit där.
Sista frågan också. Vilka fördelar finns att tänka i processer till skillnad från system? Eller hänger allting ihop? Som vi har konstaterat att det gör, men ändå.
Vem vill svara på den frågan?
Vilka fördelar finns det med att tänka i processer och i system? Fast de hänger ihop, men om man bara kan man dela upp dem? Eller,
visst kan man dela upp dem, och det är en väldigt bra fråga. Ska vi se om någon hittar något bra svar på den? Ja.
Det kanske blir lite tydligare om man tydliggör alla processerna i ett system, att man också ser varje process och liksom att det blir som en tydligare karta än om man tittar på hela systemet. Så kanske det blir lite krångligare och lite mer abstrakt eventuellt, så att man ser lite tydligare. Skulle jag säga.
Ja, det var ett bra svar. Skillnaden mellan system och processer är att ett system är dynamiskt. Vi har ju talat om att ett system kan vara så komplext, så ändrar man på någonting i ett system så ändras något annat. Och man behöver, när man då tittar på en organisation, så behöver man ha helhetsperspektivet. Det har vi ju gått igenom ett antal gånger här. Man behöver se hela organisationen. Om man bara tittar på en process från första början, då kanske man stoppar in ett system som gör att alla blir frustrerade i organisationen. För det blir mängder med oanade effekter. Allting blir fel, alla blir arga. Och det vet ni ju att det händer, för det finns exempel överallt. Man skriver om det ständigt i tidningarna och sånt. Man behöver se hela systemet först, hur allting samverkar. Och då när man placerat alla processer in i systemet, då finns det en väldig fördel med att titta på de enskilda processerna. För det kan hända att man då upptäcker att just denna processen, det är ju en sekvens av saker och ting som alltid görs på samma sätt. Aha! Allting som kan standardiseras kan också formaliseras så långt så att en dator kan göra det istället för en människa. Och då tjänar man pengar. Flera synpunkter, flera tankar om det här. Vi närmar oss ju successivt det här hur man framställer IT-system. Hur man tänker, hur man gör, hur man benämner saker och ting. Är du färdig?
Jag ställer
ja.
En fundering.
Bra.
Det här med att om man gör någonting på samma sätt, alltså återkommande, upprepande. Men vad går gränsen för att man också förstör någonting? För det är ju också människor som gör saker på samma sätt. Man kanske samverkar i någon form av möte eller någonting. Och om man tar bort det och formaliserar det som man sätter in en dator eller en robot istället. Jag bara tänker hur de här kunskapen mellan människor och den större förståelsen av någonting när man samarbetar.
Det är en väldigt viktig kommentar du sa, för det är ett dilemma som finns i alla tänkbara system, speciellt med datorer. Och då är det så att man kan säga i vanliga fall så är det sunt förnuft som säger att om man formaliserar på en alltför abstrakt nivå, om man formaliserar på en nivå där människor behöver kommunicera eller vara kreativa, då kan det bli oanade negativa följder. Kommunikationen upphör, det skapas missförstånd, ingen vet vad som händer. Man kan inte ändra på någonting. Man kan inte säga till datorn att gör någonting annat idag. vi vill inte att du håller på det här sättet. Utan det är en jättesvår process att ändra. Så när man formaliserar så skapar man en rigiditet, en stabilitet. Det är alltid likadant. Och fördelen med det är ju massproduktion. Det är så hela industrialismen växte fram med den här massproduktionen. Och i datavärlden är det också så. Man kan massproducera mobiltelefoner som skulle kosta miljonbelopp om de inte var massproducerade. Och till slut så lever vi i en värld som är automatiserad. Och då kan man säga att det är bra för vi blir alla rikare. Men rätt vad det kommer man upp till en nivå där automatiseringen går så långt. Och då är vi inne på en metafysisk eller filosofisk fråga. Hur långt kan man hålla på så här innan samhället kraschar på grund av sin egen, att det har helt enkelt stelnat till för mycket? Man säger att alla kulturer bär på fröet till sin egen undergång. Och det är en del som säger nu att nu är det dags för västvärlden att krascha ihop för att man har, kan helt enkelt inte längre hantera den komplexitet som växt fram. Länderna blir bankrutt en efter en. Och så kommer någon annan kultur att ta över. Så det är en väldigt intressant fråga. Men den är lite svår att lösa också. För då behöver man verkligen se. Men därför behövs systemtänkandet. Man behöver se hela systemet. Var ligger gränsen? Och det påminner lite om uppgift nummer ett där. Vad ska man centralisera? Vad ska man decentralisera? Vad ska man automatisera? Vad ska man inte automatisera? Det är samma sak. Man kan inte automatisera för mycket för då skapar man en organisation som är död. Den förändras inte, den kan inte lära sig. Och just detta har hänt i de flesta stora organisationer i världen. De kan inte längre vara innovativa. Så de är tvungna att köpa upp organisationer. De är tvungna att köpa upp Skype. De är tvungna att köpa upp såna här. Spotify är väl inte uppköpt ännu. Men i stort sett så försöker jättarna äta upp alla mindre uppstartsföretag. Här har vi en kommentar till. Fråga.
Vad är det som gör att inte det går att förändra den stora organisationen? Jag tänker, man ser processerna, man ser systemen. Att det går inte att backa eller att göra förändringen. Utan när du säger att det...
Mycket bra fråga. Svaret på den frågan är att det finns ingen organisation som har gått en tillräckligt avancerad utbildning så att de har ett systemtänkande. Om man ser systemet som en helhet. Det dumma är att alla de här IT-människorna från början, de har stoppat in datorer överallt utan att se helheten. Och när det sen blir för många system så är det så komplext så ingen vet hur det fungerar. Ingen fattar hur det kan vara så här. Det har inte funnits någon plan. Det har inte funnits någon tanke, så vet man det att man kan inte röra datorerna. Som i bankerna i Sverige så är det så att de programmerades av COBOL-programmerare. COBOL är ett språk som är utdött. Det är ingen som använder det längre. Ja, på vissa banker. Och därför så kan man lära sig det här gamla utdöda språket, så får man jobb på Handelsbanken. För de är desperata. För de kan inte ändra i sitt system för att det har snurrat i 30 år då. Okej. Ja visst, hon är kung där, eller drottning på Handelsbanken. Kan få hur mycket hög lön hon vill. Det får de ofta, de här experterna som kan något som ingen annan kan.
Men de har ju mycket högre säkerhetssystem än alla andra. De har alltid dubbla säkerheter. Vi har Handelsbanken.
Okej.
Det är inga som har hackat dem.
Nej. Tack för hälsokontakten.
Ja, precis. Du får hälsa och tacka. Du, ja. Du säger, har ju sagt flera gånger nu att de har ingen, alla de här stora organisationerna, och alla är ju fel för det är ingen som har en sån här bra system. De har inte systemtänk och du måste in i system. Vad är din tanke kring hur då de här stora organisationerna som gör så många fel ska inse att de behöver en systemvetare?
En jättebra fråga. De ska anställa dig när du har gått den här kursen. Faktum är att... Jo, det skrivs mer och mer om det i tidningar, i populärvetenskapliga böcker. Och det kommer bestseller efter bestseller på, som får såna här, den här listan i USA som har varit, de ligger på plats nummer ett i månader. Och de säger alla, det behövs ett systemtänkande för att lösa det här. Och i sista exemplet som vi har, det är världen över, pratar man ju om global warming. Al Gore har blivit en megastjärna just för att han har hela tiden visat på den här system dynamics. Hur det ena ger det andra som ger det tredje. Så det är i ropet att tänka på det viset. Det har ju varit länge naturligtvis, men nu är det extra aktuellt.
Men om man kommer in som systemvetare, de har ju rigida system. Det är inte så himla lätt att göra något om man inte kan ändra
på. Då gäller det att vara extra tuff i det läget och säga till dem att gör ni inte som jag vill så går det hemskt illa för er.
Man ska rätt mycket då, men jag tänker man får ju som ny läxa då.
Ja.
Det
finns olika sätt att säga det på. Ja, det är en intressant diskussion. Bara för att ge ett svar på den frågan. Det brukar ju vara så att om man ska en systemutvecklare i framtiden ska ju vara en generalist då, eftersom man ska se helheten. Och när man säljer in sådana idéer så kan man ju inte så att säga var så enkel rätt fram som jag var här. Det var lite skämtsamt då. Utan man gör så att man ber att få göra en analys av verksamheten och så börjar man modellera. Och så visar man hur alla processer hänger ihop i organisationen. Och sen när man sitter på ett ledningsmöte så säger man jag vill visa några bilder. Och så pekar man, titta, den här processen används inte längre. Tycker ni att vi ska ta bort den eller tycker ni vi ska behålla den? Säger man ledande frågor och då tycker alla att åh vilken intelligent människa det där var. Så man säljer in det på det viset. Du frågar hur man skulle sälja in sådana här budskap. Ja, det är bra. Har du något att tillägga mera kring det här?
Nej.
Då ger vi dig en applåd. En mycket bra idé. Alla som presenterar borde lägga in det i förväg för då är det väldigt lätt för mig att klicka på det och visa det för alla här.
Eller finns det efterhand.
Vad trevligt ska vi sätta någonstans här. Och så håller du den i fickan någonstans. Du kan...
Håller i.
Om jag ska fixa den här.
Ska man hålla i den?
Du kan hålla eller om du får plats i fickan kan du ta den där. Vad kul, här kommer benchmarking.
Här kommer benchmarking. Fråga 4 är det. Fråga 4. Och benchmarking på svenska, det blir riktmärkning eller prestandajämförelse. Och när jag skulle ta mig an den här frågan så tänkte jag, ja, men det finns säkert någon förklaring till varför de har valt just termen benchmarking. Så letade jag runt lite och kom över att det kom ifrån att det var skomakare som bad sina kunder sätta foten på en bänk och så kunde skomakaren göra en markering, en riktmärkning för hur skon skulle utformas. Men idag så handlar ju benchmarking om att det är företag eller organisationer som mäter sina egna prestationer för att kunna jämföra dem med andra företag. Och därigenom då få se vad de har för status på marknaden och hur de ligger till. Och när jag läste om benchmarking så blev de flesta exempel om IT, olika datorprogram, hur man benchmarkar det. Och så tänkte jag, nej, jag vill applicera det på någon helt annan typ av organisation. Så då valde jag förskolan. Och en sån här benchmarkingprocess då börjar med att man bestämmer sig för vad man vill benchmarka, alltså mäta och jämföra. Sen så steg 2 blir att man samlar in data och i förskolan då så kan man använda sig av kundundersökningen. En kundundersökning är en mängd frågor som vi skickar ut till barnens vårdnadshavare. Så får de svara på, vi kan säga en skala 1-10. Om de svarar 1 då är de inte alls nöjda. 10 då är de jättenöjda och håller med fullt ut. Och ni som har barn har säkert stött på sådana här undersökningar någon gång. Sen så nummer 3, då ska man ju jämföra sig med en konkurrent då helt enkelt. så kanske man känner till någon förskola då som har fått bra resultat i den fråga man vill titta på. Eftersom de här, det här är en ögonblicksbild då från en kundundersökning. Och de här läggs upp på internet, så att då kan man ju bara gå in och jämföra sig och titta då. Ja, men den här förskolan hade jättebra resultat i den här frågan. Så då vill vi gå och se, studera hur de jobbar. Då knatar man dit helt enkelt. Och så tittar man, vad har de för system? Hur fungerar det? Sen så får man ju analysera resultaten då och titta, vad var våra styrkor, våra svagheter? Och jämföra då med den förskolan som man studerat. Sen så går man tillbaka till sin organisation, steg 5. Och så gör man upp en plan för att nå dit konkurrenterna är. Och helst då vidare eftersom man vill bli bäst på marknaden. Och sen så ska man ju upprepa det här. Det här ska ju helst då vara en levande del i organisationen. Det är ingenting man bara gör en gång och så klappar man sig på axeln och säger, ja, men vad bra, nu vet vi. Vi är så här. Det här är vår ställning på marknaden. Utan organisationen ska ju anpassa sig efter marknaden, och marknaden förändras, och då måste man förändras med den helt enkelt. Man ska inte stagnera. Och det är därför då jag har valt den här cirkelbilden där med pilarna, för att det fanns många bilder som var illustrerade i trappsteg eller regelrätta diagram. Men jag tycker att den här bilden symboliserar bra, ja, att alla steg går ju i varann, och man måste, det finns inget riktigt slut, utan man ska göra det här lite då och då. Och då i mitt exempel här så ser man ju att man kan se resultaten, hur förskolan har presterat förra året och året innan, och så att man, för då kan man få en bättre bild av hur det var då, vad har vi gjort bättre, vad har vi gjort något sämre och sådär. Sen så har jag funderat lite på det här med intern benchmarking, för det kan ju vara ett verktyg till att få positiv intern konkurrens. Då har jag gjort för enkelhetens skull så att vi tänker oss att förskolan är systemet och avdelningarna på förskolan är subsystemen. Och det man gör då helt enkelt är att man jämför, man mäter hur avdelningarna ligger till, och sen så jämför man sig. Och så får man förhoppningsvis en förbättring då som genererar hela organisationen. För det är det som man måste verkligen komma ihåg med benchmarking, att det är för att man vill förbättra sin organisation. Man ska inte bara jämföra sig och så vet man liksom, då är vi här. Utan det viktiga kommer ju liksom i de här sista stegen, när man ska göra upp en egen plan för hur vi ska jobba. Och sen så avslutningsvis så funderade jag på lite frågor då. Och som, hur vet man att rätt saker mäts? Är benchmarking ett effektivt sätt att förbättra sin organisation? Varför inte? Och vad kan det finnas för risker? För att när man läser om det, då är det så, det låter jättebra. Vi kör på, vi implementerar det som någon annan gör, och så blir vi också lika bra eller till och med bättre. Men ja, man kan vara lite kritisk också.
Bra frågor. Ska vi se vad som svaras? Det var längst bak här först.
Jag tänker att en risk skulle ju kunna vara att alla organisationer blir likadana. Att de, alltså att de härmar varandra så pass mycket så att alla ser likadana ut, till exempel.
Mm. Ungefär som modevärlden i Sverige. Här har vi en. Varsågod.
Ska vi inte prata på länge? Nej, men jag tänkte på förra gången som vi pratade. Det var det här med att för risker tänker jag på. Att om det kommer utifrån. Så man ska försöka anpassa systemet till organisationen. Så förstod jag det. Alltså. Så det skulle väl kunna vara en risk, kan jag tänka mig. Att man ser hur en annan organisation fungerar. Så tar man det till sin egen. Fast svårt att liksom jämka de här systemen. Då.
Ja, precis. För att framgången en organisation har är ofta kontextuell. Så det beror ju på många faktorer. Så att det går ju inte bara och rakt av kopiera och tro att men i våran organisation kommer det fungera exakt lika bra. Precis.
Jag tänker också att det finns en risk, eller man måste vara tydlig när man mäter vad det är man ska mäta, vad man vill mäta för någonting, att man håller sin egen riktlinje, tänker jag, med de mål man har satt upp för sin verksamhet, så att man inte, det är lätt hänt annars att man tappar målfokus och man riskerna med benchmarking, som säger, och där är de mycket bättre än vad vi är på det här och det här. Och så kanske man hugger på väldigt mycket och glömmer bort att man har en egen strategi framåt. Självklart lyssna på det som man ser. Men att det kan bli stökigt och rörigt ibland.
Tänker jag. Visst, låter klokt. Vi har någon här. Var det du först?
Jag tänkte bara säga lite kort att det kan ju också vara bra kanske. Och det känns som att det missades lite i sista punkten, upprepa. Men man kanske ska analysera igen där och se vad är det utfallet. Vad blev det liksom?
Ja, absolut. Det måste man göra.
Bara känner så här viktigt.
Ja, nej, annars, det ska ju förbättra organisationen. Så att man måste ju.
Jag var inne lite på samma tema som dig här. Att man kan ju också bli, i det här fallet så är det ju föräldrar som blir då kunder. Och föräldrar kan ha väldigt olika uppfattningar om vad som är en bra verksamhet. Att man också tappar sin profession och sitt fokus. De kanske tycker att det vore fantastiskt bra om ni var 5 medarbetare på varje avdelning. Men vi vill hellre ha en högre utbildad personal eller ja, vad det nu är. Att professionen kommer i undan.
Precis, ja. Det är ju väldigt subjektivt.
Ja, just det. Och att man inte blir en vindflöjel för olika strömningar. Och ibland så står det ju i tidningen att det blir väldigt kopplat kvalitet i förhållande till barnantal och vuxna i förskolan. Men väldigt lite om vilken utbildning och profession finns. För det mäter ju också kvalitet.
Och det illustrerar någonting som vi är inne på hela tiden. Om man bara ser till vissa variabler så kan det bli negativa sidoeffekter. Så fort man ska införa ett system så måste man ju egentligen titta på alla tänkbara variabler som du just poängterade. Sen var det Claudia.
Jag tänkte lite på fråga 2-3 där. Jag har jobbat väldigt mycket med innovationssammanhang, bland annat benchmarker science park runt Östersjön, alltså mellan Helsingfors, Kista, Berlin och andra. Och det som baltiska regionerna. Och där var ju benchmark en jättestor sak. Man skulle ju benchmarka allt. Och då är det precis det största problemet, den största risken är ju, vi pratar ju, alltså Tallinn är inte Stockholm, Kista är inte Stockholm, att man måste ju titta på jämförelsebara grunder. Och det blir ju helt fel om man jämför en stadsdel med en science park som ligger 20 km utanför en stad till exempel. Där. Men man ändå gjorde det. Och så presenterar man det i stora fina diagram och man bara tittar på dem. De är fullständigt inte seende för att man har benchmark fullständigt olika saker. Så där är det jätteviktigt att man tittar vem man jämför sig med och att det måste vara samma förutsättningar väldigt mycket.
Jag tänker också att det är väldigt viktigt att man funderar över vilka frågor man faktiskt ställer och att de frågorna ger, alltså svara på det man har svar på. Om man fyller i, speciellt från skolan tycker jag, har jobbat med marknadsundersökningar och det är jättesvårt att ställa rätt frågor. Men det är väldigt viktigt för det är jättefrustrerande och visar fel saker om man ställer fel frågor också. Man kan dra väldigt fel slutsatser.
Ja, det var lite det jag tänkte på när jag var med lättmätt. Det är inte samma som rättmätt och det är lätt att man faller dit och tar någonting för att det går lätt att läsa av och det är kvantitativt, men det är inte samma som kvalitet eller det som man vill kanske titta på.
Men benchmark behöver ju inte alltid vara utifrån specifika frågor som folk fyller i, utan en benchmark kan ju se annorlunda ut och ibland kanske man också benchmarkar bara vissa delmoment, tänker jag, i en större process. Och ser hur man blir ju väldigt ofta i en organisation finns ju risk för att man blir väldigt hemmablind, tänker jag mig. Och just att se hur de här delmomenten ser ut i andra företag kan ju vara fördelaktiga för att vi bygger hus, inte för eget bruk, utan vi bygger fastigheter, bostadsrättsfastigheter. Och där har vi historiskt sett alltid gjort så att vi har haft en arkitekt som har ritat upp huset. Och sen efter det så har vi gått till de som ritar rördragning och eldragning. Det där tenderar att bli ganska dyrt. Och sen var vi på ett seminarium och träffade vi andra som också bygger bostadsrättshus som gör motsatsvis. De visar tomten och så frågar de så här, hur skulle ni dra det här elen eller rören? Och därefter låter man arkitekten rita. Och plötsligt så har man sparat flera hundratusen på det här lilla, lilla momentet bara genom att vända, alltså vända processen, om man nu säger så. Men resultatet blir detsamma, men det blir mycket effektivare.
Ja. Ja, roligt med konkreta exempel. Det är jättetrevligt. Jag vill sammanfatta lite grann bara. Om vi talar om system så har vi ju kommit fram till att så fort man har en process så behöver man en feedback loop för att säkra att processens output är den rätta. Och processens output används då som ett mått på vad som är bra och dåligt när man sen reglerar inputen till processen. Det fanns ju såna här förenklade saker som vi varit inne på tidigare, att är det för kallt här i rummet så är inputen en allt för låg temperatur som gör att värmen sätts på. Och sen har man en annan input som säger att värmen har nu blivit för hög, och så blir det en balans mellan de här två. Så i alla system så vill man kunna mäta vad som är bra och dåligt. Och det gör man då på alla möjliga sätt. Ibland är det ju enkelt, som i det här exemplet temperaturen. Men ibland är det så ruskigt svårt, för man vet inte riktigt vad som är bra och dåligt. Som i det allra sista exemplet här, där man hade de här som byggde bostadsrättsföreningars hus. Där visste man inte exakt vad som var bra och dåligt. Och då är vi inne på allt det du gick igenom. Gjorde en jättebra presentation på. Man använder benchmarking när man är lite osäker på vilket som är det bästa värdet. Och när man gör då benchmarking så försöker man säga, man målar upp lite granna bilder av vad är det som är positivt, vad är det som är negativt. Man behöver vissa grundläggande värderingar. Men man vet inte hur långt man kan komma. Man vet inte, det kanske är en sån komplexitet i organisationen så man vet inte om det är möjligt att nå längre. Och om man då sätter in det som man kallar för benchmarking, så kan man alltså jämföra system och upptäcka att vissa system faktiskt är bättre av någon kanske okänd anledning. Och precis som du sa i ditt exempel, vissa daghem fick då bättre siffror i utvärderingen, men man visste antagligen inte innan vad är det som gör att de får bättre värden i utvärderingen, och då går man dit och tittar. Så det är alltså ett sätt att titta på system trots att man inte vet helt och hållet hur systemen fungerar. Man mäter för att sedan kolla vad är det som är bra och vad är det som är dåligt. Och det kräver att man standardiserar alla de här frågorna på rätt sätt. Som exemplet med att jämföra Kista och någon förort någon annanstans. Det var ju, då har man gjort fel.
Fast jag tänkte på förskolan, man måste också tänka på bias. Alltså, är det till exempel föräldrakooperativ är alltid jättebra i alla undersökningar. Det måste de ju vara, för att är man själv med och styr så kan man ju inte ge dåligt feedback på Stockholms stadsenkät. Så man måste ju tänka hur de som svarar på enkäten också tittar på svaren och vilka effekter det har om de skulle svara negativt. För då är kritik i föräldrakooperativ mot sig själv.
Absolut. Och om vi går tillbaka till det här, det är kloka synpunkter hela tiden. Vi var inne på det för en stund sedan, att man kan centralisera abstraktioner i en organisation, för då kan man släppa allting fritt sen. När man talar om sån här benchmarking då, det är ju väldigt känsligt. Då bör man egentligen försöka hitta så generella värden som möjligt som gäller för alla typer av organisationer, så att det inte blir de här felen, att det visar fel hela tiden. Om man skapar ett incitamentsystem i en organisation, så är incitamentsystemets syfte att få folk att bli mer motiverade. Samtidigt kan incitamentsystemet vara utformat så att antingen låser det in folk, människor jagar bara vissa, man optimerar sitt arbete i relation till ett begränsande incitamentsystem. Då har man hittat felaktiga värden. Då har man inte standardiserat eller formaliserat dem utifrån ett helhetsperspektiv. För har man ett incitamentsystem i en organisation bör det ju vara rättvist för alla. Det bör funka lika bra för alla. Och det är en jättesvår balansering. Då måste man förstå hela organisationen innan man kan skapa ett sådant system. Är man en oerfaren chef och går in och tycker man ska ge lite belöning och bonus här och var, så kanske man skälper hela systemet. Så utifrån ett helhetsperspektiv kan man då hitta mått. Men det är inte alltid man kan hitta dem. Så då kan man hitta bara en del av de här måtten på vilket som var riktigt bra och inte bra. Och sen utifrån benchmarkingen så kan man upptäcka vad var det som gjorde att det blev så bra. Man kan lyfta fram det som är bra. Och det som händer då, det är ju att det sker en kunskapsdelning. Precis som du beskrev. Alla andra daghem lärde sig det. Så hela det stora systemet förbättrades på grund av att man upptäckte kunskap via det här incitamentsystemet. Så det är på en ganska abstrakt nivå. Det kan bli så här komplext.
Det låter ju väldigt bra. Och om man nu lyckas med allt det där så kvarstår ju också faktum då att de som är i organisationen som ska ta till sig det här ska ha både en vilja och förmåga att anpassa sig. Så det kräver ju också en personlig mognad hos medlemmarna i organisationen. Så.
Och det var väldigt bra att du tog upp den dimensionen. För det som varje ledare egentligen ska känna till, det är att det är alltid don efter person. Det vill säga, vissa människor kan inte motiveras med abstrakta belöningar. Vissa människor belönas inte av frihet, utan en del människor vill bli kommenderade. De vill veta exakt vad de ska göra, annars blir de nervösa och rädda och så klagar de. Och sen finns det andra människor precis i andra änden av skalan som hatar att någon säger till dem vad de ska göra. De vill göra allt själva på sitt eget sätt. Och däremellan finns det alla sådana här som man kan få mål, man kan få mäta målen och så vidare. Men på den mest avancerade nivån kanske man inte ska mäta alls. Utan säga att gör vad sjutton du vill. Du är min trotjänare här. Min högra hand i organisationen. Du är smartare än vad jag är, kan chefen säga. Gör vad du vill. Så får man bara se till att ha någon slags hållhake på den personen så den inte tar över helt och hållet. Men det är en annan historia. Men då kan man alltså få ut maximalt av en sån människa. Genom att ge människor förtroende. Och detta är ju också systemteori. Det måste också balanseras.
Nu kommer de här, nu ska vi jämföra oss med dem. Så ska vi så viljan att se att, något annat, att det kan vara något positivt snarare än att det blir liksom en stängd dörr och jag kan bäst själv.
Ja.
Att viljan att se att det finns ett lärande och en utveckling och att man kan lära av någon annan. Att ens tillstå att någon annan har kunnat göra något bättre.
Exakt. Och hur gör man det?
Under tiden så pratar personalgrupperna med varandra.
Ja. Och hur gör man det som chef? Det finns vissa raffinerade metoder att skapa en sån mått genom att man frågar sina underordnade eller anställda: hur vill du bli bedömd? När tycker du att du har gjort någonting bra? När är du förbannad och arg och vill inte jobba här mera? Och så vidare. Det är ett sätt att systemera, alltså. Att man försöker precisera hur det går till. Ja, nu tappar vi batterierna. De ska vi stoppa i igen. Men då tackar vi talaren. Hur ska man göra då?
Ska man ha olika styrning då för de som är med detaljstyrda? Lösläkta på grönbete.
Ja, nu fick jag en fråga här som var väldigt intressant som jag ska svara på. Jag ska bara snabbt säkra att den fungerar. Den här, så sätter vi den på nästa talare någonstans. Så. Kan ha den i fickan och inte tappa den.
Jag ska försöka.
Ställ frågan en gång till.
Jo, jag tänker att det blir två olika motsägelsefulla sätt. Att vissa vill bli väldigt styrda och vill göra sin grej medan andra vill ut på grönbete och vara väldigt fria i sitt sätt att jobba. Ja. Kan man ha så olika i samma organisation? Tänk.
Det är inte bara kan ha, utan man kanske måste ha det. Det finns människor som utför arbeten som de vill inte vara kreativa. De är anställda för att de vill ha lugn och ro i sitt arbete. De vill ha trygghet. De vill veta vad chefen vill. De vill gå hem efter dagen och känna att nu har jag gjort någonting bra eftersom jag har gjort precis det som jag är tillsagd att göra. Den typen av människor finns och det är ganska gott om dem. Så alla typer av människor finns och chefen ska göra det.
Om man är på samma nivå och så är den ena vill ha väldigt strikt. Alltså det kan kanske uppfattas som väldigt orättvist.
Nu sa du någonting bra. Om man är på samma nivå, då är det orättvist. Och nu är vi inne på något som är, nu går vi in på detaljnivå här, och det är väldigt bra att du sa det. Är man på samma nivå så måste det vara samma standard. Det går inte att skilja på det. Utan när man konstruerar ett incitamentsystem så måste man kategorisera olika roller i organisationen. Och är det så att det finns en grupp personer som alltid gör saker på liknande sätt eller som säger att de tillhör den här en viss grupp som inte vill bli styrda, då får man sätta vissa regler för dem och andra regler för andra. Och när man gör det här måste man alltså skapa regler, bestämmelser, principer, rutiner för hur organisationen ska fungera. Och då fattar man ett beslut en gång som kanske gäller i flera år. Den chef som inte klarar av att göra det, att formalisera rutiner och skapa principer, måste fatta 1000 beslut om dagen för att alla kommer springande hela tiden. Är detta okej? Har jag gjort bra nu? Och då kanske chefen måste gå ner och göra jobbet själv för att chefen inte har tänkt. Så man ska göra en klar, fin modell över hela organisationen, skapa alla principer och regler, och sen kan chefen försvinna, så sköter de anställda jobbet av sig självt och är väldigt kreativa och duktiga. Nu har vi ju nästa talare.
Ja.
Nästa problem. Varsågod.
Ja. Jag ska presentera fördelar och nackdelar med befattningsbeskrivningar och rollbeskrivningar. Fråga 6. Är det någon som vill skriva? Typ Elias kanske?
Jag skriver inte.
Är det någon annan som kan hjälpa mig att skriva? Jag tänkte börja, för det här är som många av de andra frågorna lite stor och öppen, och det finns inget riktigt rätt svar enligt mig, enligt litteraturen heller kanske. Så jag tänkte att vi skulle börja med att typ lista tillsammans för och nackdelar helt enkelt. För jag tänker att ni har jättemycket kompetens och kunskap kring det här. Så börjar vi så. Och sen så går jag igenom lite hur jag har tänkt efteråt helt enkelt.
Roligt grepp.
Mm. Så kör hårt. Och Jan hjälper mig att skriva.
Oj,
helt enkelt.
Många som har idéer.
Ja, precis.
Jättebra med så mycket papper som möjligt när det blir konflikter. Väldigt bra att ha en beskrivning av vad man då har för befattning och vad det som är tänkt att man ska göra. För då har man något att diskutera utifrån som är någorlunda neutralt.
Typ vid konflikthantering kanske, eller något sånt. Ja, det är en fördel.
Ja. Veta vad man ska göra. Alltså en fördel.
Förlåt, vad sa du?
Veta vad man ska göra.
Ja.
Ska ta nackdelen också.
Ja, veta vad man ska göra. Vi tar varje rad här för sig.
Det är svårt att täcka in alla uppgifter i, som kan förekomma i en tjänst. Så hur detaljerad ska den vara? Rätt vad det är, just när vi pratar om dynamik och förändring och förändringsarbete och så kan det plötsligt bli andra arbetsuppgifter som inte står i din befattningsbeskrivning. Och då kan man möta på patrull.
Ska vi säga att den typ är statisk?
Det var en nackdel.
Kanske?
Att det är svårt att täcka in alla eventuella arbetsuppgifter.
Den var inte så himla bra, den där pennan kanske, eller?
Här har vi en penna. Varsågod.
Mm. Men klargöra förväntningar från båda parter då. Det går in lite i det här med konflikter kanske, men ja.
Ja, det är en fördel. Klargöra förväntningar så att man vet vad som förväntas av en. Här var det många, men du var först här.
Samtidigt tänker jag att ibland kan det också vara så att man låser in människor i fack. Alltså det här är det du ska göra, och man går miste om en viss innovativ förmåga hos individerna. Mm. Och likväl, precis som du sa, att om man missar vissa delar, för jag tänker mig att de delar man har listat upp, där är ju ansvarsfrågan väldigt tydlig. Men alla de här delarna som kan hamna lite i som gråzoner, vems ansvar blir det då?
Mm. Ja, det här typ är mer intressant. Ska vi lösa den här frågan?
Jag vet, en annan fördel är att exempelvis så är det krav på att det ska finnas befattningsbeskrivningar och rollbeskrivningar för till exempel ISO-certifieringar. man är ett stort bolag, för att kunna vinna vissa offentliga upphandlingar exempelvis ställs ju krav på att man är ISO-certifierad 14 000 eller 9 000 eller vad det är. Så därför att företagen som har att göra med en att göra ska liksom känna sig trygga i att det finns väldigt tydligt ställda befattningsbeskrivningar och rollbeskrivningar och sådär. Mm. Så fördel ISO-certifieringar exempelvis kan man skriva.
Certifiering.
Så var det du.
Jag har sagt det. Det var länge sedan jag gick till band. Jag tänker att om man har en organisation där många roller går lite in i varann och de gör väldigt mycket lika saker, då kan det bli svårt att sära på dem och se vad ingår i din befattning och vad ingår i min och sådär.
Då hänger jag på din lite. För jag tänker det som kan vara en fördel då med en befattningsbeskrivning, det är framförallt ansvarsbefattningarna som man har. Det är ju att det blir tydligt vem som har ansvaret om man har flera olika befattningar, olika anställningar i en organisation. Så att inte man tror att någon hade ansvaret men det var någon annan som hade ansvaret. Utan att det blir tydligt.
Ja, tydligt ansvar, ja. Det är ju väldigt viktigt.
Det är en fördel.
Ja, jag tänker också som ledare och chef att du har personalansvar att sätta lön, att det också kan vara en fördel att var det din också? Okej. Då kanske jag tar den också. Nej, jag ska. Nej, men att lönesättande och också liksom handlingsplaner utifrån och sådär. Att man också, när man ska göra en handlingsplan, och då kan jag också med till exempel sjukfrånvaro eller sjuknärvaro att öka sådana saker, så att det skulle liksom bli tydligt. Men jag kanske, och så sen tänker jag också kring nackdelar, att, men det är väl kanske lite det som in där, men att alltså det jag sa som var positivt kan också, eller fördel kan också vara en nackdel, tänker jag, för att det kan bli svårt att få medarbetare, och det kanske är lite det översta, men att få att göra, bli kreativa och skapa kanske saker, man ser verksamheten som att inte en arbetsuppgift men skulle kunna bli en arbetsuppgift, och att man ska, alltså så att skapa nya, vad ska man säga, skapa nya arbetsuppgifter eller skapa nya, ja, vad ska man säga, arbetsområden och sånt. Så det på så sätt så skulle kunna vara, men jag gör det jag ska, jag får min lön, jobb. Och sen, men det kan också innebära då att det blir en nackdel att man inte utvecklar och hänger med utvecklingen på det sättet.
Tack, Johan.
Ja, det kanske blir repetition, men jag tänkte mest på att man kan koppla det till mål då, men det kanske var det du menade med handlingsplan och även till medarbetarsamtal och sådana saker liksom. Så att det var bara det.
Ja, tackar. Går vi vidare här? Ska vi se om vi tar det i ordning som det räcker.
Jag tänker precis att det är enklare att mäta kanske precis i utvecklingssamtal. Sådär. Att komma fram till, har man uppnått målen eller gör man sina arbetsuppgifter eller inte?
Mm. Jag tänker igen lite militärt eller i en krissituation att man nästan måste ha tydliga roller. Att det blir så tydligt, kanske brandväsendet, poliser, att man liksom någonstans... Eller vad säger du som jobbar som brandman?
Nej, jag tycker inte det.
Du tycker inte att det är viktigt i en, att du ska veta vem det är som styr i en viss utsatt situation.
Bara att det finns en formell ledare.
Ja, men då är det väl en tydlig roll, eller?
Att inte var han hade ansvar.
Men att han har en roll, eller?
Ja, men jag sitter i bilen och håller på och jobbar.
Okej.
Okay. Fast jag tänker lite som du, jag tror det är det du är inne på också. Uh-huh. Typ att ja, rollbeskrivning där är ju kanske typ så att släcka branden eller något sånt. Alltså det är jobbigt om ingen... Nej, eller men alltså det är jobbigt om ingen i räddningstjänsten vet vad de ska göra med alla lallar.
Ja, eller vem som är polis i, i sammanhanget och vem som är brandman. Vem ska ta fången, vem ska släcka branden? Eller? Ja, jag tänker att det blir jättetydligt.
Generell beskrivning.
Jag tror att jag förstår.
Ska vi ta en till här bara?
Fråga. Eller två till.
Två
och sen
till.
Så, kanske vi
så att du hinner förklara vad som är rätt och fel i alla.
Jag tänkte att det ställer krav på alltså av den som skriver befattnings- eller rollbeskrivningen. För om den är för ospecifik så kan det skapa överbelastning för den enskilda medarbetaren. För det finns liksom mer gränser för vad arbetsgivaren kan lägga på.
Och om de är för specifika så kan de skapa svårigheter då för arbetsgivaren eller ledaren att styra verksamheten. Mm. För att då säger man, det står inte i min rollbeskrivning. Ja,
är det fördelen och nackdelen?
Det är väl en nackdel, tänker jag, spontant.
Ja.
Eller, ja.
Nej, men det kanske någon har sagt, men jag tänkte på att det hjälper arbetsgivaren att veta vem ska de anställa då. Jag tänkte på befattningsbeskrivningen.
Mm. Ja, just det. Och nu kommer finalen här, ja, där Sara ska berätta vad som är rätt och fel. Nej, en sak till.
I min befattningsbeskrivning så stod det en rad arbetsuppgifter och sen så stod det även andra arbetsuppgifter kan förekomma.
Ja,
så
då har man lösning.
Vad roligt.
Ja, det brukar stå någonting om också som är... det brukar stå, det står alltid inom förskolan som är så adekvat med arbetet eller något sånt där. Vad det nu innebär, det är ingen som vet. Jag försökte anknyta det här till systemvetenskapen lite. Så här tänkte jag. Att ett system består av olika delar och de samverkar tillsammans mot ett gemensamt mål. Och har man en rollbeskrivning som då är kopplad till verksamhetens mål, så kan man se det så, att alla delarna jobbar tillsammans för att nå målet, helt enkelt. Ja. Det är typ det som står. Och så tänkte jag att för- och nackdelar är en fördel är ju att det är en typ av definition. Alltså, lite som Harald har varit inne på också. Det blir ett gemensamt språk. Ett sätt att kommunicera på. Tydliga förväntningar och tydliga mål som kan leda till bättre presentation och ökad effektivitet. Det är ett sätt att standardisera och formalisera systemet. Och kan leda till en holistisk organisation. Och där tänker jag framförallt att till exempel faller en del bort, så kan de andra delarna hoppa in och göra det jobbet också. Nackdelar, som ni har varit inne på, det är ju inte flexibelt. Inget utrymme för kreativitet. Det kan vara byråkratiskt och trögflytande. Och de delarna kan leda till att systemet till slut kollapsar. Så har jag tänkt. Och vill man läsa lite vidare så står det i den här Design of Enterprise Systems, på de här sidorna står det olika roller som de anser kan vara bra i en organisation. Men det är ju enligt författarna, så det är ju ingenting som är statiskt.
Tack ska du ha. Jättebra. Några sammanfattande kommentarer. Ingen nämnde det här. Det finns ju en skillnad mellan befattningsbeskrivning och rollbeskrivning. Man kan beskriva mycket mer detaljerat roller än befattningar. För en befattning kan vara att man växlar mellan olika roller. Att man ska vara behjälplig vid den och den rollen. Men när man har rollen så har man ett specifikt ansvar. Det ger lite ökad flexibilitet. Och i många organisationer nu börjar man övergiva det här med befattningsbeskrivningar och har istället rollbeskrivningar. Speciellt i matrisorganisationer. Det var en kommentar. En annan kommentar är att när man gör sådana här beskrivningar för att undvika nackdelarna, så gör man ofta så att man på den allra lägsta nivån, längst ner, har man de här sakerna som måste finnas i en befattning. Är man ledare för en grupp brandmän så måste man kanske följa med brandbilen ut när det brinner, till exempel. Såna här, ja, självklara saker, men det finns ett antal sådana här måste i en befattningsbeskrivning. Och sen på nästa nivå kan det finnas ett antal saker som man bör tänka på. Och sen kan det finnas där också specifika ansvarsområden. Man helt enkelt är den som kommer att bedömas för om någonting går bra eller dåligt. Men sedan, för att inte undvika alla de här nackdelarna, så bör det finnas beskrivningar som att man förväntas att själv sätta sina mål i tillsammans med chefen. Och man ska sätta mål inom ett visst område. Eller man ska göra dittan och dattan. De är väldigt vagt beskrivna. Så man kan alltså utforma allt det här på ett sätt så att man helt enkelt bara får fördelarna och ingen av nackdelarna. Om man har förstått hur man bygger sådana här incitamentsystem för att människor ska ha maximal frihet och ändå springa i samma riktning som alla andra. Det är en konstart att göra det. Men Har man läst systemteori kan man göra det. De har redan applåderat åt det, va? Inga mer kommentarer. En gång till. Ja, då ska vi se. En paus, det är nog dags för det kanske. Ja. Och då... Det är många som ska flytta bilar. Vi har nog en kvar på den första. Ska vi ta en enda till? Maria Sandström. Var är Maria någonstans? Då tar vi rast då. Du kan flytta bilen två gånger. Du kan flytta din nästa rast också. Vi tar en rast på 20 minuter. Vi ses här igen klockan 18. Ja.
Jag förstod inte vad du sa, men det
är ju... Vad sa du? Nej, det är ju faktiskt den jag...